Vad fan? Varför är ingen här för? Vad i helvete? Fan, vi skulle spela in nu ju. Vad fan?
Ja, jag är också här.
Var är det någonstans?
Kolla på din dator. Vi är här.
Ja!
Det är så här vi brukar spela in, Pontus.
Ja, men vadå? Vi körde ju i studion förra veckan. Det blev skitbra. Asbra dynamik. Alla var här och satt och körde.
Ja, men det var ju inte svinbra stämning efteråt sen. Det var ju... Jag tycker också att vi gjorde en bra podd, men jag vet inte. Jocke började ju liksom... Jag vet inte, jag fick liksom, jag såg någonstans i någon intervju att han hade sagt att han tyckte att vi var, ja men att vi var lata. Och att
det var
vi
exakt
inte
det han hade sagt.
Ja, och vi hade inte förberett oss tillräckligt och ja, och att vissa liksom satt i karantän och sådär. Och jag vet inte, så att jag då kände jag, då pallade inte jag åka in idag bara.
Nej, så jag fick ju reda på också från en kompis att han hade liksom tagit bort min vanliga poddmic ur studion. Alltså, och jag, då är inte jag med. Då kommer jag leta efter en annan podd helt enkelt.
Men jag sitter ju här och liksom... Men vad, vi ska, har ni just så här gått ihop er? Och, det här är en myteri.
Men vi är inte jättesugna på att spela in med Jocke liksom.
Nej.
Det är därför vi är hemifrån, för vi hoppas...
Hörni, nu kommer han,
Välkomna till Kick and Rush, Sportexpressens podcast om Premier League som är tillbaka. Men sjukt nog, trots att det har varit premiäromgång och allting, så ska vi börja i en helt annan ände av världen. Tyskland, Jude Bellingham, 17 år och 77 dagar gammal, är den yngste spelaren att göra mål för Borussia Dortmund någonsin och den yngste spelaren att göra mål i tyska kuppen någonsin. Nu är den stora frågan: Therese Strömberg och Pontus Venimo som är med mig, ska även Borussia Dortmund pensionera Jude Bellinghams tröj nummer 22 nu?
Vad är det här för ett stak på botten?
Ni känner igen historien, va, med Jude Bellingham?
Ja, det ringer någon form av klocka.
Ja, jag faktiskt känner också igen någonting. Har vi pratat om det här innan?
Nej, jag tror inte det. Det är därför jag väljer att ta upp det. För att det är så jävla sinnessjukt att vi inte pratar om det när det hände. Men Jude Bellingham, alltså 17 år, gjort, tror jag, typ så här 44 matcher för Birmingham City, vilket i sig är ganska stort när han lämnar klubben som 17-åring. Men de valde ju att pensionera hans tröjnummer 22.
Ja, men när pratade vi inte om det här?
Jag minns inte, jag tror inte det. Det är bara så jävla sjukt, och nu har han gjort mål för Borussia Dortmund, så jag undrade, nu om något så måste de ju agera. Vill de vara mer drastiska än Birmingham så måste de pensionera tröjnumret nu, för snart är det för sent.
Ska de inte bara pensionera honom då?
Det är ju också...
Alltså, om de vill vara ännu mer drastiska, tänker jag.
Det punkar ju om Jude Bellingham drar sig tillbaka nu. Han har fått en riktigt maffig sign-on-bonus. Känner jag har gjort mitt. 22-åringen kommer alltid vara skyddad i Birmingham City. Jag kan dra mig tillbaka och studera till civilingenjör eller någonting.
Gud vad mycket det säger om Birmingham. Både som lag och som stad på något sätt. Det känns som att det är fler Birmingham-klubbar som skulle kunna göra så här. Och det skulle inte hända i någon annan så här brittisk stad. Newcastle skulle aldrig göra det. Och så Liverpool United eller Liverpool och Manchester är för stora städer med för stora lag. Inte stora
men
städer.
Men alltså Birmingham är ju en större stad.
Ja, jag vet. Jag menade föreningar. De har ju större lag. Som, ja, å andra sidan, City pensionerade ju någon fjant som hade varit där typ, ja, nu så här 20, ja, de typ 10 år gammal som ska få staty. Jag vet inte, det känns lite som en loser-grej. Och att Birmingham känns också lite som en loser-stad när det kommer till fotboll.
Ja, någon vecka ska vi ta vårt enorma förakt mot Birmingham, både som stad och deras föreningsliv. Men vi ska röra oss vidare faktiskt till lite breaking news. Den här podden är ju inte liksom bortskämd med att vara på rätt sida om nyheterna. Men ganska kort innan inspelning så kom ESPNs Mark Ogden, känd för att vara den som breakade att Sir Alex Ferguson skulle gå i pension, med uppgifter som pekade på att Gareth Bale faktiskt är nära en flytt till England, och det är de två antiteserna till Birmingham, London och Manchester, mer specifikt Tottenham Hotspur och Manchester United, som slåss om Bale. Spurs leder jakten just nu enligt Ogden, Pontus och Therese. Vad säger vi om detta?
Att det väl känns mer naturligt att han skulle gå till Tottenham än till Manchester United till att börja med.
Eller? Varför det?
Ja, men det är det väl, eller?
Stå för din åsikt nu. Säg varför.
Jag vet inte riktigt vad United ska ha honom till att börja med.
De har ju på sin, om man ska vara sån, sin höger ytterposition Daniel James som är sisådär och Mason Greenwood som är oprövad, 18 år och just nu hög på lustgas.
Ja. Och förmodligen snart pensionerat nummer om man ska följa Birminghams exempel.
Exakt, 26an, den underbara 26an. Tänk på alla små kids som växer upp i Manchester och aldrig får spela med nummer 26.
Det känns väl som att om Bale går till Spurs så känns det som att han behöver gå ner ganska kraftigt lön. Och det har ju inte varit jättevillig att göra i Real, men det skulle ju vara en ganska fin grej. Alltså, han är väl hur rik som helst, så det är inte så att det drabbar någon fattig. Men det skulle ändå vara, skulle han gå till United så skulle det ju vara för pengarna egentligen. Går han till Spurs så gör han det väl av kärlek. Och det vore en ganska fin grej. Det vore ju såklart för båda lagen en, alltså jag förutsätter att om han får spela regelbundet så kommer han ju vara en av Premier Leagues bästa spelare. Det, ja, tror jag.
Det skulle han väl absolut vara. Frågan är också så här, han har ju varit så det har ju varit struligt i Real ett tag, om man säger så. Och han har ju inte varit så här superduper ordinarie, så att frågan är väl, men det tar väl, alltså, jag vet, han har ju tillräckligt mycket kvalitet för att det ska gå ganska fortfarande, om i och för sig, att kunna kliva in och leverera vecka efter vecka. Och, men det är väl, frågan är också vilken, om man säger vilken Bale man får, inte fysiskt då tänker jag, utan mentalt. Med tanke på hur otroligt grinig han har varit i Real. Och som du är inne på, Pontus, så vill ju inte han gå ner. Alltså, en av anledningarna till att han har vägrat lämna Real innan är ju också på grund av lönen. Och att han inte vill gå ner i lön. Och går han till United enbart för pengarna då. Jag tror inte att det hade nog inte varit en lika fin match som det hade varit om han går till Tottenham. Mer för att han vill gå till Tottenham, om ni förstår vad jag menar.
Ja. Vi förstår vad du menar.
Nej, men det vore ju fint. Liksom. Det känns som att om man går till Tottenham så slipper ju spela Champions League, så kan han ju också fokusera på sin PGA-karriär. Och bli nästa British Open-vinnare. Eventuellt.
Ja, det är mycket som talar för det. Men för visst känns det som att han ändå skulle vara en attraktion. Man har nästan glömt bort att Bale är en riktigt bra spelare, för att han mest nu kopplas ihop med golf. Och att Zidane i olika spanska tidningar säger att han, eller sägs säga att han är en toxisk person i omklädningsrummet.
Ja, alltså, och det är ju lite synd att det har blivit så här. Och att den utvecklingen de senaste åren för Gareth Bale har gått som den har gjort. För att precis som du säger, det är ju en fantastisk fotbollsspelare och han har ju varit det. Hade han inte också varit skadad på det sättet han har varit, så hade han ju förmodligen varit ännu bättre, eller man hade ju pratat ännu mer om honom. Men att den har tagit en sån utveckling i hans karriär som den har gjort nu är ju supersorgligt, såklart. Och att det verkar som att han, som sagt, bråkar sig kvar i Real, som verkligen vill bli av med honom. Och som Zidane ville ju bli av med honom redan under sin första session i Real Madrid, innan de gick och vann Champions League finalen mot Liverpool. För då pratade ju också Bale, han fick ju frågor efteråt på presskonferensen där om sin framtid och sådär, och på honom lät det ju verkligen då som att ja, men får jag inte spela så jag kan inte bara sitta på en bänk. Men sen är det ju så här, i stort sett det han har gjort, framförallt sen Zidane kom tillbaka då, och att han bråkar sig ju kvar där, det är ju, jag vet inte, det är supertråkigt.
Ja, men han skulle säkert få en större roll i Spurs, och så spela med Kane till exempel, skulle nog, alltså skulle säga, gynna honom ganska väl i sin karriär att få gå tillbaka till Spurs. Det skulle vara, jag tror att det skulle vara en match made in heaven. Jag tror att det skulle passa honom bättre än att gå till United.
Men det för oss ju sömlöst in på det vi egentligen ska prata om i det här avsnittet, för det har ju varit premiär i Premier League. Det är igång igen, och José Mourinhos Tottenham På tal om höger ytterposition, där rankades först Lucas Moura, första 45. Sen när Dele Alli klev ut så fick Lucas Moura ta 10-positionen. Känns ju helt rimligt att Moussa Sissoko in på högerkanten. Så nog skulle Gareth Bale få starta i alla fall, för att det här var ingen jättebriljant insats av Tottenham. Är det någon som vill liksom ta... vad ska man säga, stafettpinnen här och springa med den? Vad fan håller de på med?
Det där lät som en övergång av Patrik Ekwall i TV4 Sporten. I någon form av, i typ kanon och kalkon. Kul.
Ja, men jag är gammal, glöm inte.
Nej, men det var ju faktiskt ganska bedrövlig insats av Spurs. Jag tycker Son såg bra ut, men det gör han ju såklart alltid, för att han är ju klassspelare på alla sätt och vis. Men annars så var de ju, ja, det var ju, Everton var ju mycket bättre. Det var inget mer med det egentligen. Alltså det var en, någonstans var det, jag tyckte att det var en klassskillnad på riktigt.
Men okej, detta är alltså hemmaplan mot Everton, förvisso ett förbättrat Everton, men också ett ganska oprövat Everton med tre nyförvärv som har fått väldigt lite tid med klubben på ett mittfält, Ducouré, James och Alan. Men där går alltså José Mourinho på hemmaplan. Let's not forget en frisk Harry Kane, en frisk Son, men alltså en slags central mittfältslinje, eller man ska säga, med Pierre-Emil Højbjerg, Harry Winks, Dele Alli. Det blir, i mina ögon så blir det så här fruktansvärt statiskt och så jäkla försiktigt, och det händer liksom ingenting positivt egentligen. Dele Alli dessutom otroligt blek, kliver av efter 45 minuter, sägs ha en konflikt med José Mourinho, som enligt Daily Mirrors uppgifter dessutom redan ska ha tappat omklädningsrummet för att han efter matchen sa att spelarna var lata. Vi har pratat tidigare om att José Mourinhos Tottenham, det kommer ju sluta i liksom ett brinnande inferno. Men är det liksom inte så att de här små gnistorna vi såg i hörnen innan börjat utveckla sig till lågor allredan? Om man förlorar hemma premiären 1-0, spelar Lucas Moura som nummer 10, snälla, alltså på riktigt, vilken tränare gör det? Och sen kallar de lata. Finns det något hopp för Tottenham om vi börjar där?
Alltså det låter ju, förlåt Pontus, men när du säger så, vilken tränare gör det här, och så räknar upp alla de här grejerna, då känner jag bara att, jo men José Mourinho gör det här. Jag är inte superförvånad. Det är så här, ja, det är liksom lite tråkigt och statiskt, det är lite försiktigt, det händer ingenting positivt. Det låter som hela José Mourinhos karriär, tänkte jag säga, men det är ju min högst personliga åsikt huruvida saker han har gjort har varit positiva eller inte. Men det låter ju liksom väldigt mycket José Mourinho, så att man är ju ändå inte jätteförvånad.
Nej, alltså det, räddningen finns väl egentligen att ta tillbaka Pochettino. Nej, men det
han är ledig ju, han har ju faktiskt inget jobb.
Nej, men det finns väl, det är så, även, man börjar med att kolla på liksom den här nedgången som Spurs hade den här våren när de gick till CL-final. Ja, man får kalla det var ju i ligan framförallt var det ju en stor nedgång i kvalitet. Och många av de här spelarna känns ju nästan som att de har passerat så här bäst före datum. Hela backlinjen kändes ju, tyckte jag i alla fall, kändes, var inte riktigt redo. Det känns som att, ja men mittfältet som du säger Petter, det är ju inte skrämmande alltså. Och de blev ju totalt överkörda av Evertons ditto. Det är ju Ducouré, Allan och Gomes kanske inte gjorde en jättebra match, men Allan och Ducouré var ju totalt överlägsna på mitten. Det var ju en otroligt bra värvningar baserat på en match, men nej, det kändes som att jag tänkte, så att kolla på matchen, tänkte jag att de här två herrarna, Ancelotti och Mourinho, båda har väl liksom passerat bäst före datum, men Ancelotti har fan åldrats betydligt mycket bättre än vad Mourinho har gjort spelmässigt liksom. Det fanns någon helt annan elegans i Everton än vad det fanns i Spurs.
Ja, och sen tycker jag också liksom, på tal om hela det här efterspelet nu efter det här, och att så här, att det rapporteras att Mourinho tappar omklädningsrum, det känns som att det gör varannan vecka, och så här, sättet han pratar på har man ju någonstans, det har man ju börjat blivit van med nu, att han går ut och att det låter som att han vill skylla ifrån sig från att ha varit en tränare som ju, ja, men som under tiden i Inter till exempel och så här, som ofta tog på sig allting själv, så har han ju de här senaste åren, vilket vi har pratat ganska mycket om, blivit en tränare som snarare går och bara skjuter undan allt ansvar och säger, som i det här fallet, att spelarna liksom kallar dem för lata och allt vad det är. Men det jag blir lite irriterad på också, det är att han efter en omgång börjar klaga på, ja, men vi har inte haft en ordentlig försäsong, vissa har knappt haft en försäsong, folk har behövt liksom självisolera sig och folk har behövt göra det här och det här och det här, och ja, det är så det ser ut. Alltså att man redan nu efter en omgång i Premier League börjar gnälla på att det har varit trassliga förberedelser, att förra säsongen var lång, att det kommer bli tajta matcher det här året, och men det är exakt samma förutsättningar för alla. Och det här tycker jag faktiskt ändå, för det här var jag livrädd för när Allsvenskan drog igång i juni, att nu kommer alla bara prata om hur tufft det är och hur mycket det är och hur jobbigt det är. Men där har det gått förvånansvärt smidigt med att så här, tränare och spelare har liksom inte gnällt på det här. Och det är ingen som har, det har liksom någon gång här och där så har det väl gnisslats lite, men jag tycker generellt inte att det har varit ett liksom ständigt gnäll på tajt matchande eller att man skyller ifrån sig på det. Men att Mourinho börjar med det redan nu, det gör ju att det kommer bli outhärdligt om inte Tottenham sparkar honom snart.
Outhärdligt eller skoj?
Ja, ja, det är faktiskt fin gräns där. För att jag tänkte jag skulle komma in på det. Vi ska stanna kvar lite i matchen och just så här. Mittfälten mot varandra, precis som du var inne på Pontus, så blev ju Tottenhams mittfält, som känns ganska riskminimerande, med Winks och Höjbjerg, Eric Dier och ska vi se vem hade som mittback, Alvarell där bakom, och så Dele Alli precis framför, ganska statiskt, ganska orörligt, och de blir ju fullständigt uttacklade, så att säga. Det Athletic har listat att Ducouré och Alan lyckades med 7 tacklingar mot Spurs innermittfält, som lyckades med 4. Och Evertons wingers med Richarlison och James lyckades med 6 tacklingar mot Tottenhams blotta 1. Och jag tycker att det berättar väldigt mycket om att Everton var de som liksom tog matchen till Tottenham, att det var de som försökte göra någonting. Och det för mig in på tanken på var är Mourinho liksom bara förlegad och håller på att bli ett skämt nu? För att jag tycker det känns mer och mer som att förr när han höll på så kunde han alltid maskera sina konstiga uttalanden med att han vann. Han vann saker. Han vann Champions League, han vann Premier League, han gjorde alla de grejerna. Nu vinner han ingenting samtidigt som han spelar en hedenhusfotboll och det sprids. Ni har säkert sett det här klippet från All or Nothing, där han, detta är taget helt ur sin kontext, men pratar, alltså det är the ramblings of a madman. Vi ska bara lyssna på de här 3 sekunderna, lyssna. Är han ett skämt nu? Är det det han har blivit?
Ja, han har ju blivit han har blivit en meme. Det är ju, så är det ju. Alltså han är ju mer än, han är ju en karaktär. Det finns, det är så svårt. Det finns, den människan José Mourinho finns ju nästan inte längre. Alltså känns alltså, nej men det har liksom, han har ju liksom bara blivit till någonting, alltså en karaktär som alltid finns där, som man, ja men alltså ett underhållningsvärde för Premier League liksom. Och det är ju, det är så kul just med All or Nothing, för att det visar ju ändå, ställer ju Mourinho i någon så här positiv, man får en positivare bild av honom, hur man nu kan ha en negativ bild av honom från början. Skoja. Men och man glömmer liksom bort alla de här problemen som var med Spurs hela förra säsongen, problemen som var väldigt uppenbara när Mourinho tog över och var hela hösten. Nu ser man ju direkt här att han är ju liksom, han är ju slut. Det här ska ju egentligen vara Mourinhos alltså favoritmatch, får man väl, alltså på ett sätt möta ett lag som tar matchen till sig, spela på hemmaplan mot ett lag som ska vara sämre, men ändå liksom få, ja men nästan få backa hem lite grann och kunna kontra och ha lite, finnas ytor bakom Seamus Coleman. Det ska ju vara liksom Mourinhos grej. Det var det inte.
Nej, och det här är väl, alltså jag håller med om precis allt. Och alltså tyvärr så är det väl ingen, det är väl ingen jätteny spaning vi gör egentligen, utan så här har man ju känt och pratat om Mourinho i flera år, upplever jag. Men det är ju, det blir ju, ju längre tiden går, desto mer påtagligt blir det, och desto mer liksom meme-vänligt och skojvänligt blir det ju också. Men jag, nej, som sagt, jag känner väl kanske att, eller vi kände väl allihopa, eller de flesta kände väl, även om det var kul att få tillbaka Mourinho i Premier League, så är det ju just det som du säger, Pontus, att det är ju av underhållningsvärdet och ingenting annat egentligen. Men liksom hans tid som tränare för en klubb som Tottenham, som någonstans ska försöka förvalta det som Mauricio Pochettino byggde upp under många år, det känns ju som att där är han absolut liksom fel man på den positionen.
Men vi tar det därifrån, för jag har två avslutande frågor gällande Mourinho och Spurs. Ett, liksom just det arbete som Pochettino gjorde, detta var att Tottenham som tog sig till Champions League, och inte bara tog sig dit utan tog sig till final under Pochettinos ledning, är liksom Mourinho i all sin memeness på väg att dra ner det här laget, precis som vi har förutspått i ett brinnande inferno där det kanske bara splittrar sig, där Son går åt sitt håll, Kane går åt sitt håll och det lämnas som en ruin. Det är fråga ett. Och fråga två: tycker vi att det är enkom kul, eller känner vi lite en pats att det är lite sorgligt? Det är liksom en man som ropar på hjälp när han går runt och skriker ba-ba-ba-bida-ba-ba-ba.
Alltså jag gillar att du kör den här presskonferens med Jan Andersson-stilen där du säger, jag har två frågor. Fråga ett är, och sen drar du den, så säger du, fråga två är, för att man är så rädd att man liksom inte ska få micken igen, så man ställer bara båda två, ja, på men, en gång.
Har ni hört det själva babbla någon gång? Det tar ju inte slut.
Nej men nu har jag också glömt bort frågorna. Jo, om han är på väg. Jag tror så här, om han får vara kvar för länge, och så som stämningen verkar vara, sen är det så här, vi ska ha klart för oss att allting som rapporteras kanske inte riktigt stämmer, men det känns som att det är inte helt omöjligt att det ligger ganska mycket i det. Och så som Mourinho har betett sig också kring det här laget, och så som han har pratat om det, så känns det som att får han vara kvar för länge, så är risken att väldigt mycket raseras. Sen är jag inte helt säker på att han ensam kan dra ner Tottenham till att förstöra precis allt. Men man vill ju, det man behöver är ju, som jag var inne på tidigare, någon som faktiskt kan förvalta och utveckla vidare allt det som faktiskt var bra innan han kom.
Och tycker du det är sorgligt eller lustigt?
Nej men alltså jag tycker inte synd om Mourinho överhuvudtaget. Nej, det skulle jag aldrig göra.
Bra, stå fast vid det. Pontus?
Ja, nej men jag har väl en, jag har en spaning om att det kommer gå åt helvete. Mourinho kommer verkligen, det kommer att bli kaos i Spurs. Och när Mourinho får sparken, då kommer de ta in en så här interimtränare, och så kommer Tottenham vinna Europa League i vår. För att det liksom, det bara blir bara farten, och så vinner de alla matcher resten av säsongen typ. Att han får kicken i typ februari när det är så brinnande. Ja, men det är verkligen, det är kaos och hus i helvete. Han har ju startat med Bergwijn som vänsterback. Lucas Moura vikarierar i mål. Det är verkligen, det är så långt gånget att Brendan Rodgers sista tid i Liverpool framstår som normal liksom. Och sen så kommer... Och så plockar de in en tränare som egentligen inte är tillräckligt bra. Jag kommer inte på någon specifik som det skulle kunna vara, men någon Tim Sherwood-like. Och så vinner de typ alla matcher av bara farten, för att de är så glada av att Mourinho har lämnat. Och så vinner de typ Europa League och typ slutar topp 4 i Premier League. Men så kommer det ändå inte hålla för att den här tränaren är för dålig. Men där har ni Tottenhams säsong och nästa säsong.
Mm. Jag har precis kollat och jag har sett här att Aaron Grant är ledig, så det är bara att ringa Daniel Levy.
Matchgenomgång.
Oj.
Matchgenomgång.
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 Genomgångsmatch.
Matchgenomgång.
Oj.
Matchgenomgång.
Ja, matchgenomgång. Gingen vi gömmer oss bakom när vi inte har något vettigt bredare att säga. Vi kan ta det egentligen från första början. Det börjar ju med att Fulham välkomnade Arsenal till Craven Cottage. Och om jag får säga det själv, ser Fulham exakt så uselt ut som vi trodde. Vad vill ni säga?
Ja, dels det, men också att jag tycker att, att Arsenal inte ser jättedåligt ut. Men nu har jag i och för sig tippat att de ska sluta relativt högt upp i tabellen och haft hyfsade förväntningar på dem. Sen är det första matchen och det är mot en nykomling och allt det här. Men jag tycker ändå att det fanns saker i Tottenham, eller i Tottenham, i Arsenal som...
Ja, det kommer att bli populärt det här, Therese.
Det fanns saker i Tottenham som jag tycker ser superpositivt ut. Nej, nej, men det fanns saker i Arsenal som ändå ser positivt ut. Och jag tycker att de såg ganska stabila ut faktiskt.
Ja, alltså Fulham tyckte jag var exakt så usla som man kunde förvänta sig att de skulle vara. Det fick man ju väldigt mycket skit när de gick upp, va? Men den skiten kastade jag rakt tillbaka. Nej, nu ska vi säga så att Fulham har väl en del spelare på väg in och de har köpt en del spelare som inte kunde spela och så vidare, så kanske blir bättre, vem vet. Men det såg ju absolut inte bra ut, så det var på ett sätt att nej, men det här håller inte på den här nivån. Sen tyckte jag inte att Arsenal såg överdrivet bra ut heller, men det är ju bara att konstatera att Willian har ju absolut inte, han är ju inte slut på något sätt, och Aubameyang är ju, ja, han är ju Aubameyang. De har ju individuell kvalitet i det laget, så det räcker att bli över just där. Men jag vet inte, jag tror inte det, jag vill inte dra för stora växlar, för att jag tyckte Fulham var alldeles för dåliga för att det ska liksom gå att säga någonting om det. Sen får man väl lägga in brasklappen att Fulham faktiskt inte heller. Det här är ju samma Fulham som spelade i Championship förra säsongen, och det är klart att det inte är på samma nivå som Fulham kanske kommer vara när de får in alla de här häftiga nyförvärven från PSG och så vidare.
Ja, ska vi räkna så jäkla kallt med att de får det då?
Ja, ja, men ja, ja. Nej, det är det inte...
Alfonso Areola har du pratat om.
Ja, men jag tror han var klar. Ja, är han inte kvar så, är klar så, ja. Det är väl, de står kanske inte och faller med en målvakt, jag vet inte. Jag tyckte att det såg väldigt dåligt ut i alla fall. Men ja, vi får väl... Därför vill jag inte dra för stora växlar av Arsenals spel. Men om man, en sak som man kan säga om Arsenal annars är att det här är ju... Just de här matcherna har ju varit ett problem för dem, ja, men egentligen även under Wenger. Alltså att åka till ett bottenlag och försöka ta poäng, det har inte alltid varit möjligt för Arsenal. Liksom. Framförallt inte de senaste 8 åren. Men, och det gjorde de ju ganska komfortabelt nu, vilket ju ändå får anses vara ett steg framåt. Sen så är väl Arteta en lite mer, ja, men han är väl lite mer progressiv i sin framtoning än vad många andra tränare typ Wenger har varit. Så, ja.
Ja, men jag håller med, det fanns en hänsynslöshet i det här Arsenal som man kanske har saknat tidigare år. Det var liksom, även om de faktiskt bara gick till halvtidsvila med 1-0, och jag säger bara för att det är någonting som är så sjukt med att Fulham, trots alltså senast som åkte ut Premier League, hade då Tim Ream i backlinjen, har kvar Tim Ream i backlinjen för att han är så satans dålig. Så är det ju ändå så här att Arsenal liksom går och faktiskt dödar av dem ganska tidigt. Aubameyang gör sitt 3-0-mål i 57:e, och därefter är det ju liksom inget snack. Så det är precis som du säger, att tidigare har nog Arsenal haft problem här, men nu, det är väl någonting man kan ta med sig, även om det är lowly Fulham, att de faktiskt dödar av det.
Ja, men det är alltså, inte minst så är det väl en väldigt bra grund att stå på, att man kan göra de här matcherna. Och det är ju liksom, det är ju någonstans man, där vill man ju gärna börja. Det är ju där som Solskär har haft stora problem, och där vi har sett att det kanske inte har varit perfekt liksom. Men vi vill vänta lite mer. Jag skulle säga att jag är mer positivt överraskad av typ Everton den här första omgången än vad jag är av Arsenal. Men det finns ju positiva tendenser såklart, och den individuella kvaliteten som finns i, ja, men framförallt Aubameyang, den finns ju inte i många spelare i den här ligan.
Så sant. Crystal Palace Southampton, vill vi ens säga någonting om Crystal Palace 1-0-vinst där, Wilfried Zaha?
Ja, alltså Southampton började ju väldigt bra. Och jag kände det bara, det här blir 3-0 till Southampton. Helvete vad mycket bättre de är. Sen blev det inte så. Och det, man har ju, jag tänkte, ja, Palace, de åker fan ur den här säsongen. Det är inte... Det är ett så ospännande lag så det finns inte. De har ju inte... Alltså, till och med Milivojevic var ju liksom på bänken från start. Liksom McCarthy och MacArthur på mittfältet. Om det är lagligt att ha två centrala mittfältare som heter McCarthy och MacArthur, det känns så här, jag vet inte. Ja, de uppenbarligen så har ju Hodgson någonting liksom, att man lyckas med det där. Och sen var ju de bättre än vad Southampton var efter så inledande 10-15 minuterna. Så, ja...
Nej, vi kan väl i alla fall konstatera att hade det inte varit för Wilfried Zaha hade Crystal Palace varit bortglömda vid det här laget.
Ja, men så är det nog.
Vi rör oss vidare. Leeds United och El Loco, Marcelo Bielsa, tillbaka i Premier League och höll resultat eller siffermässigt väldigt jämna steg med Liverpool. Ett av de största talking pointsen efter matchen har ju förutom Mohamed Salah som inleder med ett hattrick varit Virgil van Dijk som gav bort ett mål helt och fullt kan man väl säga. Och ESPN körde den här vinkeln efteråt att sen starten av säsongen 18-19 har ingen utespelare i Premier League gjort fler misstag som lett till baklängesmål i Premier League än Virgil van Dijk. Så Pontus Wennemo, är han slut nu?
Ja. Nej, man kan börja med att säga att det är klart att det är... Det finns ju negativa saker med de tendenserna som visas nu. Men om man ska vara lite krass så är ju... Han är ju inte ensam med att ha gjort 3 misstag som har lett till mål. Det är det flera andra som också har gjort. Sen är det ju... Sen är det ju, ska man ju ha tur eller otur om de misstagen också leder till mål eller inte. Det är ju många spelare som har gjort många fler misstag. Vi kan börja med det som talar emot det. Så kan man... Sen, kan vi ta det som är negativt med det sen, men han är ju den spelare som har spelat flest minuter i Premier League under den här tidsperioden ganska klart, och jag såg någon uträkning med att om man kollar på antal fel per minut så är det 184 spelare i Premier League som har gjort fler fel per minut än vad han har gjort under den här perioden. Till exempel ligger ju Shaglar Soyuncu på typ ett misstag per 700 minut eller någonting. Och Van Dijk ligger på ett misstag per 1800 minut eller något sånt där. Så det är väl ganska taget ur sitt sammanhang såklart. Men det är ju likväl sant. Och Liverpool hade ju fram till att de vann titeln, alltså fram till det blev klart att de vann, så hade de haft ett misstag på hela säsongen, tror jag. Och att det sen blev 8 misstag efter den matchen där 5 ledde till mål eller något sånt där. Och det är ju en tendens som är negativ. Och det tänkte man ju att ja, men det ser ju lite svajigt ut och det ser lite... Ja, men det blir misstag och det är inte säkert... Men det är för att de har ju gått slagit av på takten nu. Nu är det klart, nu behöver de inte vara så hänsynslösa längre. Men då är det också negativt när det blir på det här sättet att det fortsätter in på den här säsongen. Så det finns ju negativa tendenser till det också. Men det är ju lite taget ur sitt sammanhang, får man ändå säga.
Ja, det var ett otroligt kärnfullt svar på en ja-nej-fråga om Virgil van Dijk är slut eller inte. Jag lämnar lite över där för det till dig, Therese. Ja eller nej, är han slut?
Nej, det är klart han inte. Men däremot så tycker jag i den här Liverpool-matchen så tycker jag, det är ju så. De släpper ju in mycket mål, eller många mål. Och det kändes lite som att... För det första har jag en grej från den här matchen. Och det är att alla säger ju efteråt att ja, det var en sån fantastisk match och herregud vilken match. Och alla tyckte att den var så fantastisk och briljant och sådär. Och jag kan hålla med om att det var en underhållande match. Det var det ju absolut. Och folk älskar ju uppenbarligen att se Leeds spela fotboll i Premier League igen också. Och då är det extra kul. Men samtidigt känner jag lite så här att det är ju inte en briljant match på något sätt om det blir 7 mål i den.
Alltså också 4 så här... bortdömda, va?
Men liksom, jag känner bara liksom att jag vill... Så här, man får absolut tycka att den här matchen var underhållande. Men jag vill liksom ta ner det här lite att man tycker att det var en helt fantastisk match. För att rent liksom kvalitativt så var den ju inte det. Och jag får lite, det här leder jag in mig själv på min nästa spaning, att, eller jag vill egentligen ställa frågan till Pontus, men hur, nu är det bara en match, bla bla, hit och dit, det kommer vi säga om alla matcher, så att vi kan bara stöka av den från alla matcher nu, det är bara en match in på säsongen, men att Liverpool släpper in så här mycket mål är ju en sån grej som man generellt har pratat om, att de har städat undan, att de inte behöver göra 4 mål för att vinna en match. Vad drar du för slutsats av att det såg ut som det gjorde försvarsmässigt i den här matchen, om man jämför med hur det har sett ut sen man pratade så om Liverpool senast för typ 2-3 år sedan, vad är det?
Ja, men det finns väl någonting, så det har ju, även om det har sett mycket bättre ut senaste, ja, men 2 år i alla fall, så har det funnits de gånger då det ändå har sett ish ut på det här sättet. Men alla de gångerna har Liverpool också gjort 4 eller 5 mål liksom. Så det finns ju, det finns någon form av, jag tror att det är om de matcherna som Liverpool har haft så här flest, nej, jag kommer inte ihåg, men de gör väldigt många mål när det också ser ut så här. Och det är också en trend som har funnits även förra säsongen och säsongen innan det. Men nej, det är klart att det håller ju inte om det ska på det här sättet. Trent gör ju också en riktigt kass insats. Och jag tycker att det ska inte behöva, man ska inte släppa in 3 mål mot en nykomling. Och dessutom ha 2 mål bortom där, som också har 2 mål bortom där för offside. Nej, jag vet inte riktigt. Jag tycker inte att det ser inte, jag är inte så positiv. Jag skulle säga på den där hopometern som vi ändå får komma in på sen, så skulle jag säga att det är ändå en törn i självförtroendet. Jag tror inte att Manchester City kommer att öppna så här dåligt.
Glöm inte att de möter Wolves, de kan mycket väl få pisk. Jag vill komma med ett litet hot take på Liverpool Leeds ändå. Alltså jag är faktiskt helt med dig, Therese, i tanken att länge sedan vi såg liksom ett Liverpool där det är den här rock'n'roll-fotbollen, den som liksom städade bort och blev liksom stabila maskinen Liverpool. Men jag tänkte lite på det, att det var, jag fick känsla, har någon av er sett The Dark Knight Rises, Batman-filmen?
Det är klart att Therese har gjort det, det är väl 1 av 4 filmer hon har sett.
Du, jag har sett klart många fler filmer än vad du har gjort, Mr. Pontus. Ja, men det här är en av väldigt många filmer jag har sett.
Jag tänker att du har sett lika få filmer som jag har sett.
Ja, du, det känns inte som någon cineast heller, Ponta.
Nej, jag har sett Dum och Dummare och Ace Ventura, och det känns som att Therese har sett Die Hard och Batman.
Ja. Hur som helst, jag ser framför mig att när Marcelo Bielsa börjar spela den här rock'n'roll-fotbollen mot Klopp, att Klopp är liksom Bane som säger så här: "Ah, you think chaos is your ally? You really adopted the chaos. I was born in it, molded by it." För att du kan inte spela rock'n'roll-fotboll mot Klopp, för det kommer Liverpool alltid att vinna på något sätt.
Ja.
För mig var det så här, det var kul. Alltså, det är ju en underhållande match. Jag är helt med dig i din tanke där, Therese, men det är ju inte, det är inte smart av Bielsa det här. Alltså, det är ju verkligen lite, om ni kommer ihåg premiären förra året, att man typ nästan så här charmade som Norwich liksom. Vad härliga de är, vad frediga de är. Leeds gör ju egentligen, tycker jag, samma sak, bara att de har lite mer kvalitet framåt än bara Timo Pukki.
Ja, Norwich var ju bättre i förra premiärmatchen än vad Leeds var nu, tycker jag.
Ja.
Absolut.
Alltså det maskeras av att Jackie Harrison gör liksom det här bra målet och att de får det här till skänks från Van Dijk. Tack och lov för Leeds tror jag att de har mer kvalitet spelare för spelare än Norwich, för att deras naivitet kommer att kosta dem poäng mer än en gång den här säsongen. Det är jag ganska säker på.
Men det känns också som en så här, det känns som lite som en så här Englandssjuka, att man, nu har det i och för sig låtit så, alltså ganska mycket i Sverige också, och det har låtit så på svenska experter också, att det här var en helt fantastisk match. Och jag förstår som sagt vad man menar rent underhållningsmässigt, för det är klart att den var underhållande, men det känns som någon slags Englandssjuka, att det är så här, så fort det kommer en sån här match, med lag som spelar väldigt liksom roligt, om man säger, och det blir underhållande åt båda håll, och det blir då blir det som att så här, det är som att, om jag drar det lite hårt, som att det är första gången de ser fotboll där folk inte springer runt i lera och sparkar av varandra benen typ. Alltså det är som att så här, man blir så förblindad av att det är så, att fotboll kan vara så här underhållande. Att man pratar liksom inte om de brister som finns och de fel som görs på samma sätt, utan allting. Sen har de analyserna också gjorts, men det är liksom den övergripande bilden blir bara att det här var en sån himla 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 fantastisk match. Och jag är lite fascinerad av det.
Ja, men ska vi lyssna för mycket på engelska pandits?
Vi ska lyssna ännu mer på dem än vad vi gör, skulle jag nog säga.
Okej. Okay. Bra. Vi lämnar Liverpool Leeds för nu. Vi kommer ju återvända till dem senare under säsongen. Och vi borde ta upp det här med, som teasades, Hope och Meton, Therese. Vill du ta den när vi ska prata West Ham Newcastle?
Ja, för att det var The Athletic väl som,
ja, vårt husmedie.
Exakt. De presenterade sin Premier League Hope-O-meter för några dagar sedan inför premiären. Och där har de alltså tillfrågat supportrar till de olika Premier League-lagen hur positivt inställda de är till sin klubbs säsong. Alltså hur mycket hopp har de inför den här säsongen? Och det var ganska mycket hopp på väldigt många håll. På de allra flesta håll skulle jag ändå säga att det är väldigt mycket hopp. Till exempel Southampton 98,9%, Chelsea 97,8% av de tillfrågade. Framgår inte på den bilden jag har framför mig i alla fall, kanske i texten som förmodligen är 28 000 tecken lång som jag inte har hunnit läsa, så kanske det framgår hur många de har tillfrågat också. Men av de tillfrågade, det som är lite spännande här, som vi också ska komma in på, det är ju att stackars West Ham-supportrarna, de är bara 8,8% av de tillfrågade som har hopp. Det är inför den här säsongen.
Otroligt mörkt.
8,8%, och då är det liksom deras... Om jag bara ska förtydliga det ännu mer, så är det liksom The Athletics förklaring är percentage of club supporters who say they are feeling optimistic about their clubs 2021 season.
Och så man kommer ihåg att West Ham inte direkt är deras fans. Det är inte så att de förväntar sig att sluta topp 4. Alltså det, att vara optimistisk för att vara West Ham supporter, det är typ att ja, men vi ska slåss om att komma topp 10.
Ja.
Det är mörkt.
Men 8,8%, och jag kan nog säga att man förstår ju den siffran ändå kanske efter den här första omgången, eller?
Ja.
ett lag lett av David Moyes, där liksom Jared Bowen känns som en jävligt spännande kille. Det finns nog inte jättemycket att hoppas kring, det håller jag med om.
Och det är ju också, det känns som att nu har, sen vet inte jag, hade man frågat samma sak förra året eller året innan det, så kanske siffrorna också hade varit låga. Det här kanske är en super icke-optimistisk fanskara, jag har ingen aning. Men det känns kanske som att när den här siffran är så låg inför den här säsongen, så känns som att det någonstans börjar komma i kapp precis alla vad det är som West Ham håller på med. För att man har ju ofta pratat, eller nästan alltid pratat om West Ham med att ja, men de har ändå ett spännande lag, och de har ett hyfsat kul lag, och nu har de spenderat pengar och allt vad det nu har varit inför alla säsonger som vi har poddat i alla fall. Men det är någonstans nu att det är så här, nej men det räcker. Allting är bara på väg åt helvete och alla vet det. Vad ska ni göra åt det?
Ja, finns det någonting att göra åt det? För att jag sitter och tittar på liksom elvan senast, så det är så här, Michael Antonio var ju liksom världens bästa fotbollsspelare efter coronauppehållet förra säsongen. Declan Rice finns det ju fortfarande hopp om, och Thomas Sosek är ju liksom en central europeisk Marouane Fellaini, så att det är väl något liksom. Men en fråga, Pablo Fornals, vad är hans grej?
Ändå en ganska bra fråga. Är det någon som vill hjälpa oss med det här?
För jag kan inte se det, kan jag säga. Jag har ändå sett några matcher med West Ham sedan han värvades, så jag är så här, är han en tia? Är han en winger? Är han bra? Är han dålig? Alltså han är inte så här liksom, han är inte så här Mesut Özil in your face usel som liksom, men han är inte bra någonsin.
Nej.
Nej. Det är väl hela West Hams problem kanske, att de har få spelare som är så här, ja. Det, han är fan bra alltid. Och men ja. Jag tror att West Ham är liksom en, det är en hel förening som är, ja, men som inte funkar överhuvudtaget. Det, de sitter med ägare som inte förstår sig på hur man ska bedriva en fotbollsklubb 2020. Det kan man ju säga om Newcastle också, men där har ändå Mike Ashley varit klok nog att liksom ifrånsäga sig ansvar för saker och ting. Det är inte så att han sitter liksom och bestämmer att Callum Wilson ska värvas eller Sam Maximan. Utan det är, han har ju ändå lämnat ifrån sig sitt ansvar flera gånger. Och det är ju så här, det är klart att Newcastle skulle må så mycket bättre av en annan ägare. Det är inte det jag menar. Men West Ham har ju någonstans, där har, de har ju liksom två ägare som vill vara involverade i det fotbollsmässiga. Och det är ju direkt skadligt. Det är ju bara idioti på så hög nivå att det finns inte. Det är ju... Nej, West Ham, jag förstår att de fansen är pessimistiska, och det kanske vore bäst för West Ham om de bara åkte ur Premier League.
Ja, det är ju ett hot take, alltså. Det där har vi, alltså, helt plötsligt slutade med att de är nere i liksom i Sunderland-läge. Det kan, ja, men, inte vara bättre.
Ja, men låter de liksom få komma på nya fötter, att ägarna inser att, men vi kan inte det här bäst. Det är liksom, det är någonstans där måste de hamna. Det verkar de inte fatta, trots att det går åt helvete, trots att de spenderar extremt mycket pengar på Sebastian Allé och så vidare. Det spelar liksom ingen roll. De fattar ju inte det. De är ju för tröga porrgubbar liksom.
Det låter vi vara de avslutande orden. När vi går in på något annat som helt saknar hopp, West Bromwich Albion 0-3 mot Leicester. Vardy fortsätter dunka in mål mot VBA. Jag vet inte om det finns något annat att säga riktigt. Vi har redan babblat på rätt mycket, så om inte någon har ett riktigt hot take där, så tycker jag vi rör oss vidare.
Vidare.
Bra. Everton, ska vi nämna någonting om Hames eller?
Ja, det kan man väl göra. Det var ju väldigt kul när Richard Keys skrev i sin, som väl sitter i, är det BT Sport som han, eller Bein Sport? Bein Sport är det, va? Där han, ja, har sin, där han har någon form av grej med Andy Gray. Och så hade han någon blogg väl, där han skrev att det är Everton är så dumma som värvar James när det finns spelare som Troy Deeney på marknaden. Och då inser man så här, det finns nivåer av idioti. Men det här är fan en helt annan. Dels är ju, alltså, vem skulle påstå att Everton behöver liksom nytt centralanfall? Det är ju, deras anfall med Charlison och Calvert-Lewin är ju, det är ju bra på riktigt. Alltså Dominic Calvert-Lewin är ju, han är ju bra på riktigt. Och Richarlison är ju absolut det, men det har vi vetat länge. Och James är ju otroligt mycket bättre på att spela fram bollar än vad Troy Deeney är.
Ja, så, det får man lov att säga.
Ja, alltså han var ju fantastiskt bra, verkligen. Och de lyckades ju, han är så bra på att vända spelet. Att det är, var ju helt dominant liksom, och fick, jag vet inte hur många gånger han liksom hittade över till Charlison eller Luka Deng eller vad han nu gjorde. Men han var liksom, styrde ju nästan på något sätt varje anfall från sin högerkant. Och det var jävligt mäktigt, tyckte jag. Tyvärr. Everton såg otroligt bra ut. Bättre
när
än
vi pratar
någonsin,
typ. Och myter här då. För att nästa omgång möter Everton West Bromwich. Sen har Crystal Palace borta. Därefter Brighton hemma. Innan de möter Liverpool i den femte omgången. Potentiellt, om det ser ut som det gör här, kan ju Everton komma till ett Goodison-möte mot Liverpool med 12 poäng i bagaget. Och då tror jag inte att det är en helt lätt nöt för Liverpool att knäcka.
Nej. Och Klopp har ju alltid haft problem med Ancelotti. Det är ju liksom... det är ju hans bane. Nej, men... det är liksom... Han har ju haft problem med Ancelotti även i Napoli och även när Ancelotti tog över Everton. Men... Om man ska liksom så här, se Everton som Everton, då kommer de ju förlora mot Crystal Palace och Brighton. Så jag hoppas att de kommer med jättedåligt självförtroende.
Om de inte gör det, Therese, kan man då kalla Carlo Ancelotti för den italienska Chris Wilder?
Det skulle jag aldrig vilja göra. Men, men det är ju faktiskt... skulle det vara så att de får den här... superstarten på säsongen som du målar upp, och att det faktiskt är så att det finns någonting här som kan vara bra över en hel säsong. För ser man, som sagt, Evertons hopometer, där är det 91,5% ändå som har en positiv känsla inför den här säsongen. Och kan man göra någonting, kan man som sagt se att de kan stabilisera sig något, så är det ju också otroligt fascinerande. För att Ancelotti har ju ändå någonstans anklagats för, om man säger så, i under sina senaste jobb, att inte vara en så, ja, men att det är väldigt slappa träningar och att spelarna kommer hamnar ur form och hela den biten. Men lyckas han liksom en sån här säsong också, där det som sagt kommer vara ganska ja, det är mer liksom, det är mer komprimerat än vad det brukar vara, och det är också en säsong som kommer direkt efter en annan, mer eller mindre. Skulle det här vara säsongen då han faktiskt får ett Everton att prestera stabilt genom en hel säsong, så är det ju superimponerande.
Ja, problemet för Everton alltjämt är att de har Jordan Pickford i mål. Vidare, under gårdagen så spelade Italiens Carlo Ancelotti, det vill säga Chris Wilders, Sheffield United 0-2 mot Wolves. Inte så jättemycket att säga där, tycker jag. Wolves är stabila, Sheffield United är inte riktigt så dåliga som den här mardrömstaten de fick gjorde gällande. Jag är det som är intresserad av att prata om Brighton-Chelsea. Och vi ska komma in på Timo Werner, men först, finns det en enda människa, fotbollsmänniska, som det är mer syn om än Tarik Lamptey? Riktig baller, gör en supermatch och är ändå liksom femma i rangordningen Englands bästa högerbacka.
Ja, han, det är faktiskt, om han ens är femma.
Ja, men han Trent, var ju, alltså, Wan-Bissaka, ja. Reece James, Kyle Walker, Kieran Trippier. Han måste vara före Trippier.
Nej, det tror jag inte. Trippier startade ju för fan i landskampen här.
Jo, men alltså i en rimlig människas huvud.
Jaha, ja, jo, men det är så här.
Det måste snart vara ett stopp på framgångsrika engelska högerbackar. Tack och lov så är Nico Williams walesare i alla fall. Så
att, ja, en sån, Max Aarons var ju ändå, får man ändå säga, får se som ett framtidsnamn. Men, ja, nej, Tarik Lamptey var ju otroligt bra. Och även liksom så här, lite trist att han så här, är kanske bäst på plan. Alltså, och så kommer Reece James och ändå får till den där otroliga skottet plus en assist. Så att, ja, bara för att Tarik Lamptey inte ska bli utse till matchens lirare typ.
Exakt.
Men jag tyckte han var, alltså, hur bra som helst. Och jag tyckte Brighton var väldigt bra dessutom. Alltså, men sen är det väl lite grann, det känns som att det är någon form av Potter, alltså det är någonting så här, han spelar liksom bra hela tiden, men sen så nej, det spelar liksom ingen roll att man spelar bättre än Chelsea, att man gör liksom det, alltså några små misstag här och där, ja, och så då räcker det liksom inte.
Alltså det jag tycker att för jag håller med. Jag tycker de spelar väldigt bra. De lyckas faktiskt skapa många fina lägen på ett Chelsea som defensivt inte är helt stabilt. Men Brighton är ju ett sånt jävla behov av en riktig killer på topp. Alltså någon som bara smäller. Joshua King?
Ja, verkligen. Det vore ju en supervärvning såklart. Och jag vet att de håller på och rycker i forwards just nu. Och det kommer de ju behöva. De har ju varit, det snackas om att de vill få in Ryan Brewster från Liverpool. Så, men jag vet inte om det är den som liksom... Nej, Joshua King är ju, helt klart ett mer beprövat namn, va? Men ja, det duger inte riktigt med de här, med Neil Mopé, som liksom känns som, är han verkligen en forward? Leandro Trossard är ju absolut inte en forward liksom. Så det, ja, nej, det Brighton är väldigt bra, men det krävs verkligen en killer.
Men vi ska prata såklart om det som folk är genuint intresserade av. Nya Chelsea, Timo Werner och Kai Havertz från start. Vad fick vi egentligen se av de här två supernamnen?
Jag hade ju sändning, så jag såg ju inte den här matchen, så Pottus får ta den.
Ja, men Kai Havertz såg man ju inte funka så bra som högerytter. Det var otroligt... det var ju en väldigt tuff match för honom, får man säga. Det var ju... Jag tror jag beskrev det till min kompis som håller på Chelsea, att han var faktiskt katastrof. Lite hårt, men det får man också vara med sina kompisar ibland. Och jag tänker att alla som lyssnar på det här är mina kompisar. Så då får jag också säga
det. Ska du nog inte ta för givet.
Nej, jag tycker också faktiskt Therese är rätt på det.
Vi ska nog inte ta för givet att någon lyssnar överhuvudtaget, i och för sig.
Så eventuellt...
Din hopometer är alldeles för positiv.
Ja. Nej, men Kai Havertz, det är uppenbart att han hör ju inte hemma liksom där ute, utan, och det kommer han nog inte vara heller när de får tillbaka Ziyech, när Pulisic kommer in, som man eventuellt gör mot Liverpool nu till helgen. Så där, ja, nej, men det var inte riktigt, det var inte Kai Havertz match på något sätt egentligen. Men han har också varit med i laget.
Men är det inte konstigt av Frank Lampard att sätta honom på den där konstiga positionen? Alltså jag läste lite också att han hade en väldigt djup utgångsposition, så att alltså hans generella, alltså vad ska man säga, i hans heatmap så var han nästan mer defensiv än N'Golo Kanté. Är inte det ett fruktansvärt felanvändande?
Jo, men det var ju
en sån offensiv talang. Alltså är det inte Lampard vi ska hänga för att Kai Havertz ser ut som en, alltså, ung usel Mesut Özil? Jag vet inte varför jag är på en sån här Mesut Özil korståg.
Jo, men kanske problemet för Chelsea var ju att Brighton hade med, alltså med sin fembackslinje med Solly March och Tarik Lamptey på kanterna, liksom tryckte ju upp ganska mycket på kanterna, så då blir det ju naturligt att de som spelar liksom på mittfältet blir ganska tillbakapressade. Jag tror att han skulle passa betydligt bättre centralt, och framförallt i ett lag som kanske får hålla lite med boll och så. Men ja, det är klart att jag tror absolut att det har mycket att göra med Lampard, och att Kai Havertz faktiskt knappt har hunnit träna med laget. Det är inget snack om att han kommer att vara hur bra som helst framöver, men i den här matchen så hade han det otroligt tufft.
Mm. Pontus Mourinho-ursäkter för Lampard förstår för honom. Vi ska lyssna på Timo Werner som sa så här om sin Premier League-debut.
Yeah, Premier League is different football because I think defenders, I never play against three defenders like this, so tall, so much, yeah, big massive defenders and
big massive defenders. Tycker jag var väldigt gulligt sagt av Timo Werner, som var fullständigt lysande, tyckte jag. Han är så fruktansvärt löpvillig, och han tar så smarta löpningar, och han uppehåller alla de här three massive big defenders på ett så fruktansvärt bra sätt. Lite oskärpa i något avslutningsläge, tyckte jag. Kunde nog fått dit ett mål om han hade haft fått en lite vassare pass av Ross Barkley i slutet också. Men i stora hela tycker jag han ser ut att vara skit bra.
Ja, det blir väl en 20 plus mål den här säsongen.
Ja. Det blir tight för Raheem Sterling och vinna den där skytteliga titeln, kan jag säga.
Det blir tight för dig att vinna mot mig också, med Ina. Vad var det han skulle göra? 12 mål?
13. Nej.
Mm. 13?
Ja. Ja, jag tänker inte pudla än. Han har fortfarande de oförklarliga, konstiga Chelsea-spelarna Ruben Loftus-Cheek och Ross Barkley. Varje gång man ser dem på plan så bara, just det, de jävlarna. De är där, varför det? Och hur kan de inte ha blivit sålda än? Det är som så här, just det, Danny Drinkwater var i Chelsea. Vad konstigt. De ska fortfarande spela fram honom så länge Ziyech och de här är skadade. Allt som allt, vi har babblat på så himla länge nu, så att jag skulle nästan vilja bara avsluta med att fråga, hur summerar ni omgång 1 av Premier League?
Och herregud, ska man summera hela omgången på något vis? Framförallt så är det väl skönt att det är igång igen. Sen är det ju mindre skönt för min del att den också krockar med en massa annan fotboll som jag också måste se. Jag hoppas kunna komma lite mer förberedd till när vi ska podda nästa gång och kanske ha sett lite fler hela matcher.
Pontus. Nej, men jag får hålla med om att det är kul att det är igång igen. Jag tror att man ska säga, känslan blir väl någonstans att jag tror att både West Brom och Fulham får det ganska tufft den här säsongen. Att Leicester kanske inte klappar igenom som jag hade hoppats att de skulle göra. Jag tror att det kommer bli en jävligt jämn säsong. Det kommer vara många roliga matcher. Det känns som att nu var det ju förra säsongen tog ju slut precis, men det känns ändå som att den delen på sommaren typ inte räknas. Det var bara en lång försäsong typ. Och nu är det liksom, har man väntat sedan i mars på att det ska komma igång och bli en ny säsong. Att det är liksom, det är clash.
Ja, det är helt sjukt vad ni babblar när jag ber er summera kort. Jag säger så här, kan Arsenal vinna så här säkert, då kan det sluta hur som helst. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka igen. Hej då!
Hej då!
Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.